Kapitel 22. En krona av svärd. Rand kastade sig av och an i sängen. Han drömde vilda drömmar där han bråkade med Perrin och bönade Märta om att leta upp Elaine. Där färger blixtrade strax utom synhåll och Peyden Fane kom störtande mot honom med en blixtrande dolk. Där han ibland tyckte sig höra en jämrande röst som ropade efter en död kvinna mitt i dimman. Drömmar där han försökte förklara sig för Elaine, för Avienda, för Min, för alla tre på en gång. Drömmar där till och med Min tittade på honom med hån i blicken. Inte bli störd, Cadjoans röst. Var den också en del av hans drömmar? Rösten skrämde honom. I drömmen ropade han efter Luz Tharyn och ljudet ekade genom en tät dimma där suddiga gestalter rörde sig och människor och hästar dog under hjärtskärande skrin. En dimma där Cadjoan obevekligt följde honom medan han sprang, flämtande. Alana försökte trösta honom, men hon var också rädd för Cadjoan. Han kunde känna hennes rädsla lika starkt som sin egen. Och hans sida, det gamla ärret, brände som eld. Han kände Sidin. Någon höll Sidin. Var det han? Han visste inte. Han kämpade för att vakna. Du dödar honom, tjöt Min. Jag låter dig inte döda honom. Han slog upp ögonen och stirrade upp i hennes ansikte. Hon tittade inte på honom, men hon höll hans huvud i famnen och blängde på någon som stod en bit från sängen. Hennes ögon var röda. Hon hade gråtit, men gjorde det inte längre. Ja, han låg i sin egen säng, i sitt rum i solpalatset. Han kunde se en kraftig, svart sängstolpe med inlagda elfenbenskilar. Min hade på sig en gräddvit sidenblus men ingen rock och låg krökt runt honom på ett beskyddande vis ovanpå det sidenlakan som täckte honom upp till hakan. Elena var rädd. Känslan låg darrande i hans bakhuvud. Rädd för hans skull. Av någon anledning var han säker på det. Jag tror att han är vaken, Min, sa Amy mjukt. Min tittade ner och plötsligt lyste ansiktet mellan de mörka, krusiga lockarna upp i ett leende. Försiktigt, eftersom han kände sig svag, förde han undan hennes armar och satte sig upp. Det gick runt för honom, men han tvingade sig att inte lägga sig igen. Sängen var omringad. På ena sidan stod Amys, flankerad av Bera och Kiruna. Amys orimligt unga drag visade ingenting alls, men hon strök tillbaka sitt långa vita hår och rättade till den mörka sjalen som efter en nyss avslutad kamp. Utåt sett var de båda Aishidena lugna, men det var ett beslutsamt lugn. Lugnet hos en drottning som var redo att kämpa för sin tron och en bondkvinna redo att gå i strid för sin gård. Märkligt nog hade han aldrig sett tre människor stå tillsammans, och inte bara kroppsligen, på samma sätt som de tre, skuldra mot skuldra, som vore de en. På motsatta sidan sängen stod Samitsu med silverbjällrorna i håret och en slank syster med kraftiga svarta ögonbryn och korpsvart hår som stod åt alla håll runt hennes huvud, tillsammans med Cadjoan som hade satt händerna i sidorna. Samitsu och den svarthåriga Aishidén bar gulfransade sjalar och en sammanbiten beslutsamhet som gott och väl kunde mäta sig med Kirunas och Beras. Men Cadjoans stränga blick fick alla fyra att verka vankelmodiga. De två grupperna av kvinnor stirrade inte på varandra utan på männen. Vid sängens fotända fanns där Shiva med det silverna svärdet och den röd och guldglittrande draken på kragen tillsammans med Flynn och Narishma. Alla tre försökte med bister uppsyn iaktta kvinnorna på båda sidor om sängen samtidigt. Bredvid dem stod Jonan Adley med vad som såg ut som ett brännmärke på ena ärmen till sin svarta rock. De fyra männen var fyllda av Shidin. Nästan i övermått verkade det som. Dashiva höll nästan lika mycket som Rand kunde hålla. Rand tittade på Adley som nickade lätt. Plötsligt blev Rand medveten om att han inte hade på sig någonting alls under lakanet som fallit ner till midjan. Och ovanför det bara ett bandage som var virat runt mellangärdet på honom. Hur länge har jag sovit? Frågade han. Hur kan jag vara i livet? Han kände varsamt på förbandet. Fanes dolk är från Shadda Logoth. Jag har sett honom döda en man på några sekunder med bara en skråma från den kniven. Han dog snabbt och smärtsamt. Dashiva muttrade en svordom som innehöll Peyden Fanes namn. Shamitsu och den andra gula systern utbytte en förbluffad blick, men Kadzuan nickade bara. Guldprydnaderna kring hennes grå hårknut svängde av och an. Ja, kära Logoth, det förklarar åtskilliga saker. Du kan tacka Shumeko för att du lever. Och Mäster Flynn. Hon tittade inte åt den fårade mannen med sin tunna krans av vitt hår, men han log som om hon hade undfängnat honom en bugning. Förvånande nog nickade faktiskt de båda gula åt honom. Och Corell här förstås, fortsatte Kadzuan. Allihop har bistått med sin del. Det är ibland en del som jag inte tror har utförts sedan världsfallet. Hennes röst blev hård. Utan dessa tre skulle du vara död nu. Du kan fortfarande dö om du inte låter dig vägledas. Du måste vila och inte utsätta dig för några som helst ansträngningar. Plötsligt mullrade det högt från hans mage, varvid hon tillade. Vi har bara lyckats få i dig lite vatten och buljong sedan du blev sårad. 2 dagar utan föda är lång tid för en sjuk man. 2 dagar? Bara 2? Han undvek att titta på Adley. Jag går upp nu, sa han. Jag tänker inte låta dem döda dig, fåraherde, sa Min med en envis glimt i ögat. Och inte tänker jag låta dig göra det själv heller. Hon la armarna om hans axlar som för att hålla kvar honom där han var. Om Kara Karn önskar stiga upp, sa Amy tonlöst. Så låter jag Nandera komma in med jungfrurna från korridoren. Sumera och Enaila kommer att vara särskilt glada att ge honom just den hjälp han behöver. Antydan till ett leende fick det att rycka i mungiporna på henne. Hon hade själv en gång varit spjutjungfru och visste så gott som allting om hur det förhöll sig mellan honom och dem. Vare sig Kiruna eller Bera log. Istället blängde de på honom som om han var en fullständig idiot. Pojke, sa Kadzuan torrt. Jag har redan sett mer av din hårlösa bak än jag skulle vilja. Men om du nu vill visa upp den för oss alla 6 är det kanske någon som uppskattar det. Fast om du faller pladask kan det hända att jag egenhändigt ger dig smisk innan jag stoppar dig i säng igen. Att döma av hur Shamitsu och Corell såg ut skulle de gladeligen bistå henne i detta. När Rishma och Adley stirrade bestört på Kadzuan medan Flynn stod och drog sig i rocken som om han inte kunde bestämma sig för vad han skulle tycka. Dashiva däremot gav bara till ett strävt skratt. Om ni vill ha kvinnorna härifrån. Mannen började förbereda flöden som inte var sköldar utan invecklade vävar av ande och eld som Rand misstänkte skulle åsamka så mycket smärta att personen som drabbades inte skulle kunna tänka på att leda kraften. Nej, skyndade han sig att säga. Bera och Kiruna skulle lyda om han helt enkelt befallde dem att gå. Och om Corell och Shamitsu hade hjälpt honom att överleva var han skyldig dem mer än smärta. Men om Kadzuan trodde att han skulle hållas på plats av sin nakenhet hade hon en överraskning att vänta sig. Han hade en känsla av att spjutjungfrurna berövat honom all blygsel. Med ett leende åt Min lossade han på hennes grepp, kastade lakanet åt sidan och klev upp ur sängen på Amys sida. Den visa läppar spände så han kunde nästan se hur hon funderade på om hon skulle ropa in jungfrurna. Bera gav Amys en plågad, osäker blick medan Kiruna hastigt vände ryggen till med blossande kinder. Sakta gick han bort till klädskåpet. Sakta, för han fruktade att Kadzuan annars skulle få tillfälle att sätta sitt hot i verket. Pa, muttrade hon bakom honom. Sanna mina ord, jag borde ge den envise pojkvasken smisk på stjärten. Någon lät höra ett ljud som kunde tolkas som instämmande eller bara ogillande av vad han höll på med. Åh, men det är en så söt liten bak. Det måste ni väl hålla med om, sa någon annan på sjungande Morandi-mål. Det måste ha varit Corell. Det var tur att han hade huvudet inne i klädskåpet. Jungfrunna kanske inte hade gått så hårt åt hans blygsel som han trott. Ljus, kinderna kändes som stekhällar. Han hoppades att hans ostadighet inte skulle märkas. Han drog hastigt på sig kläderna. Hans svärd stod lutat mot baksidan av skåpet med bältet virat om den mörka skidan av vildsvinsskinn. Han rörde vid det långa fästet men drog sedan tillbaka handen. Barfota vände han sig om mot de andra medan han fortfarande höll på med att snöra skjortan. Min satt på sängen med korslagda ben i sina snäva gröna sidenbyxor och att döma av hennes ansiktsuttryck kunde hon inte bestämma sig för om hon skulle vara förebroende eller gillande. Jag behöver tala med Dashiva och de andra ashamanerna, sa han. Ensam. Min hoppade ner från sängen och sprang fram för att krama honom. Inte hårt. Hon var mycket försiktig med hans bandagerade sida. Jag har väntat alldeles för länge på att få se dig vakna igen, sa hon och lät ena armen glida ner om hans midja. Jag måste få vara hos dig nu. Hon betonade det sista en liten aning. Hon måste ha haft en av sina syner. Eller så ville hon bara hjälpa honom att stå stadigt på benen. Det kändes som om hon lagt armen om honom för att erbjuda stöd. Hur det än var så nickade han. Han var inte särskilt stadig. Han la handen på hennes axel och insåg plötsligt att han inte ville att ashamanerna skulle veta hur svag han egentligen var, lika lite som han ville att Kadzuan eller Amis skulle göra det. Bera och Kiruna neg motvilligt och började gå mot dörren, men tvekade när Amis dröjde. Så länge du inte tänker lämna dessa rum, sa den visa. Ingenting i hennes röst skvallrade om att det var Kar Akarn hon talade till. Rand lyfte en av sina nakna fötter. Ser jag ut som om jag tänkte gå någonstans? Amis fnös. Men efter en kort blick på Adley tog hon med sig Kiruna och Bera och lämnade rummet. Kadzuan och de båda andra dröjde sig inte kvar mycket längre. Den gråhåriga gröna systern såg också på Adley. Det kunde inte vara någon större hemlighet att han varit borta från Carhain i flera dagar. Gör ingenting dumt nu, pojke. Hon lät som en sträng faster som förmanar sin odugling till brorson utan att hysa stort hopp om att han ska lyssna. Shamitsu och Corell följde henne ut med förebroende blickar som de delade lika mellan honom och ashamanerna. När de försvann lät Dashiva höra ett väsande skratt och skakade på huvudet. Det lät som om han var road på riktigt. Rand tog ett par steg från min för att hämta stövlarna som stod bredvid garderoben och ta fram ett par hoprullade strumpor ur skåpet. Jag kommer till er i förmaket så snart jag fått på mig stövlarna. Dashiva, ashamanen hajade till. Han hade haft blicken fäst på Adley. Så om ni befaller er snåd draken, sa han och tryckte knytnäven mot bröstet. Rand väntade tills alla fyra männen hade gått innan han med viss lättnad satte sig ner på en stol och började dra på sig strumporna. Han var säker på att benen kändes starkare bara av att han var uppe och rörde på dem. Starkare var de, men ändå ville de inte bära honom särskilt bra. Är du säker på att det här är klokt, sa Min och la sig på knä vid hans stol. Han gav henne en häpen blick. Om han hade pratat i sömnen under de två dagar som gått skulle Aes Sedena ha vetat hur det låg till. Amis skulle haft Enaila, Somara och 50 spjutjungfrur till i beredskap när han vaknade. Han drog upp strumpan helt. Har du en syn? Min satte sig tillbaka på huk, korsade armarna under brösten och gav honom en stadig blick. Hon bestämde sig strax för att det inte fungerade och suckade. Det är Kadzuan. Hon kommer att lära dig någonting. Dig och ashamanerna. Alla ashamanerna menar jag. Det är någonting du behöver lära dig. men jag vet inte vad det är. Utom att det inte är någonting du gärna vill höra från henne. Du kommer inte alls att tycka om det. Rand stannade upp med ena stöveln i handen och körde sedan ner foten. Vad kunde Cadjoan eller någon annan i CD lära ashamanerna? Kvinnor kunde inte undervisa män i kraften, lika lite som män kunde undervisa kvinnor. Det var en sanning lika orubblig som kraften själv. Vi får väl se, var det enda han sa. Min var helt tydligt inte nöjd med det. Hon visste att det skulle ske, och han lika så. Hon hade aldrig fel. Men vad skulle Cadjoan kunna lära honom? Vad skulle han låta henne lära honom? Kvinnan gjorde honom osäker på sig själv, illa till mots på ett sätt som han inte varit sedan Tears klippa föll. Han trampade ner foten i den andra stöveln och hämtade svärdet ur klädskåpet tillsammans med samma röda rock med guldbroderier som han burit vid besöket hos havsfolket. Vad slöt Miranda för avtal åt mig, frågade han. Och min lät höra ett uppgivet, irriterat ljud. Inget så sent som i morse, sa hon otåligt. Hon och Rafaela har inte lämnat skeppet sedan vi var där. Men de har skickat ett halvdussin bud för att fråga om du är tillräckligt kry för att komma tillbaka. Jag tror inte att förhandlingarna har gått särskilt bra utan dig. Men det är väl att hoppas för mycket att det är dit du ska. Inte ännu, sa han. Min sa ingenting, men gjorde det på ett mycket talande sätt, med händerna knutna vid höfterna och ena ögonbrynet hissat i höjden. Nåväl, snart nog skulle hon veta det mesta. När han kom ut i förmaket med Min flög alla ashamanerna utom Dashiva upp från sina stolar. Dashiva satt och pratade för sig själv, stirrande ut i intet, och märkte ingenting förrän Rand var framme vid den gyllene soluppgången i golvet. Och då blinkade han flera gånger innan han reste sig. Rand vände sig till Adley medan han knäppte fast det drakformade spännet på svärdsbältet. Är herren redan framme vid Ilians bergsfästningar? Han ville sätta sig i en av de guldklädda karmstolarna, men tillät sig inte att göra det. Hur har de hunnit det? Det borde ha tagit minst några dagar till, allra minst. Flynn och Narishma såg lika överraskade ut som Dashiva. Ingen av dem hade vetat vart Adley och Hopwell skulle, eller Mar. Att bestämma sig vem man skulle lita på var alltid det svåraste, och tilliten var som en rak knivsägg. Adley rätade på sig. Det var någonting med hans ögon under de där buskiga ögonbrynen. Han hade sett vargen, som man sa i Carhain. Storfurst Weramon lämnade infanteriet bakom sig och ryckte fram med kavalleriet, sa han i stelt redogörande ton. Vi mötte Eil igår, Shaido. Jag vet inte hur de kom dit. Det var kanske 9 eller 10 000 sammanlagt. Men de verkade inte ha med sig några visa som kunde leda kraften och sinkade oss inte nämnvärt. Vi kom fram till bergsfästningarna mitt på dagen idag. Rand ville morra högt. Lämna infanteriet bakom sig. Trodde Weramon att han skulle kunna inta palissadomgärdade fästningar som låg förskansade uppe på bergskrön med beridna soldater? Förmodligen gjorde han det. Förmodligen skulle Karn ha lämnat älkrigarna kvar också om han kunnat rida ifrån dem. Dessa befängda adelsmän med sin befängda äregirighet. Likväl spelade det ingen roll. Utom för de män som dog för att storfurst Weramon föraktade alla som inte stred till häst. Eben och jag började förstöra de första palisaderna så snart vi kom fram, fortsatte Adley. Weramon var inte särskilt förtjust i det och jag tror att han skulle ha försökt hindra oss om han inte varit rädd. Hur som helst började vi sätta eld på pålarna och spränga hål i murarna. Men vi hade knappt hunnit sätta igång förrän Shamael kom. Det var i varje fall en man som ledde Shaidin mycket starkare än jag och Eben. Jag skulle tro att han var lika stark som ni, ers nåd draken. Var han där med en gång, sa Rand klentroget. Men sen förstod han. Han hade varit säker på att Samuel skulle stanna i Ilien, trygg bakom sina försvarsverk vävda med kraften, om han trodde att han skulle behöva möta Rand. Allt för många av de förlorade hade försökt och var döda nu. Rand kunde inte låta bli att skratta och fick ta sig om sidan. Det gjorde ont att skratta. Alla dessa invecklade ränkspel för att övertyga Samuel om att han skulle vara var som helst utom hos invasionshären. Allt för att locka ut mannen ur Ilien. Och alltihop onödigt på grund av en kniv i Peyton Fanes hand. 2 dagar. Vid det här laget visste alla som hade kunskapare posterade i Carhain, däribland tveklöst de förlorade, att draken återfödd var dödligt sårad. Att tro någonting annat vore lika klokt som att kasta våt ved på elden. Män smider planer och kvinnor intrigerar, men hjulet vrider sig som det vill. Så sa man i Tyr. Fortsätt, sa han. Mor var med er i natt. Ja, er snådraken. Fedwin kommer varje natt, precis som han ska. Natten till idag var det fullständigt klart att vi skulle nå fram till fästningarna idag. Jag förstår ingenting av det här. Dashiva lät upprörd och det ryckte i hans ena kind. Ni har lurat ut honom, men varför? Så snart han känner en man leda kraften med tillnärmelsevis samma styrka som ni kommer han att fly tillbaka till Ilien och gömma sig bakom alla fällor och larmanordningar han nu kan ha vävt. Där kommer ni inte åt honom. Så snart någon skapar en portöppning på 1 mils avstånd från staden kommer han att veta det. Vi kan rädda hären, utbrast Adley. Det är vad vi kan göra. Wearamon skickade fortfarande anfallsstyrkor mot fästningen när jag gav mig av. Och Samuel gör köttfärs av dem varje gång. Vad jag och Eben än gör. Han vred på armen med den svedda rockarmen. Vi måste slå tillbaka och sen fly omedelbart. Men det var ändå nära att han brände oss där vi stod. Och det är mer än en gång. Ailstyrkorna drabbas också. De kämpar bara mot de ilianska soldaterna som kommer ut. De andra bergsfästningarna måste vara på väg att tömmas. Det var många som kom när jag gav mig av. Men så fort Samuel ser 50 av oss tillsammans, ail eller ej, så sliter han dem i stycken. Om det fanns 3 av honom, eller ens 2, så undrar jag om jag skulle hitta någon kvar i livet när jag kommer tillbaka. Dashiva stirrade på honom som på en toki och Adley ryckte en aning på axlarna som om han kände hur lätt hans krage var jämfört med svärdet och draken på den äldre mannens. Förlåt mig, Ashaman, muttrade han för läget. Sen tillade han med ännu lägre röst. Men vi kan fortfarande rädda dem. Det ska vi, försäkrade Rand honom. Fast inte på det sätt som Adley väntade sig. Ni ska allihop hjälpa mig att döda Samuel idag. Dashiva var den enda som såg häpen ut. De andra männen nickade bara. Inte ens de förlorade förmådde skrämma dem längre. Rand var beredd på att Min skulle komma med någon invändning eller kanske kräva att få följa med. Men hon förvånade honom. Jag förmodar att du helst inte vill att någon ska veta att du är borta förrän de måste, Fåraherde. Han nickade och hon suckade. De förlorade måste kanske förlita sig på brevduvor och spioner som alla andra. Men det kunde vara fatalt att vara för säker på den saken. Spjutjungfrurna kommer att vilja följa med om de vet om det, Min. De skulle vilja det och det skulle vara svårt för honom att vägra dem det. Om han överhuvudtaget kunde. Men det kunde räcka att Nandera och de hon hade på vakt utanför försvann för att väcka misstankar. Min suckade igen. Jag kan tala med Nandera, antar jag. Jag kanske lyckas hålla dem kvar ute i korridoren i 1 timme. Men de kommer inte att älska mig när de får veta hur det ligger till. Han var nära att skratta igen, men kom ihåg såret i sidan. Nej. De skulle inte älska vare sig Min eller honom. För att vara mer precis, bonpojke, så kommer inte Amis att bli glad. Eller Sorrile. Jag begriper inte varför jag låter dig dra mig in i det här. Han öppnade munnen för att säga att han inte hade bett henne att göra någonting. Men innan han få ur sig ett ord kom hon och ställde sig mycket nära honom. Hon såg upp på honom genom sina långa ögonfransar, la handen på hans bröst och knackade lätt med fingrarna. Hon log varmt och talade med mjuk stämma, men fingrarna avslöjade henne. Om du låter någonting hända dig, Randall Thor, så ska jag ge Cadjoan ett handtag vare sig hon behöver det eller ej. Hennes leende blev ljusare, nästan muntert, och sen vände hon sig mot dörren. Han såg efter henne när hon gick. Ibland fick hon det att gå runt för honom. Det hade nästan alla kvinnor han mött lyckats med en eller ett par gånger. Men hon hade ett sätt att gå som gjorde att han ville titta på henne. Plötsligt blev han varse att Dashiva också tittade och slickade sig om läpparna. Rand harklade sig tillräckligt ljudligt för att det skulle höras över ljudet när dörren stängdes bakom henne. Av någon anledning höjde mannen händerna som för att försvara sig. Man kunde inte direkt säga att Rand blängde på honom. Han kunde ju inte gå omkring och blänga på folk bara för att min gick i snäva byxor. Han omgav sig med tomrummets intighet, grep Sidin och tvingade dess frusna eld och kokande orenhet till de vävar som bildade en portöppning. Där Shiva skuttade undan när den öppnades. En avskuren hand skulle kanske lära karln att inte slicka sig om munnen som en get. Någonting rött, förvridet, spindelvävslikt gled över tomrummets utsida. Han steg ut på kal jord med Dashiva och de andra i hälarna och släppte ur källan så snart den sista av dem kommit ut. En känsla av förlust rusade in när Sidin lämnade honom och medvetandet om Alana blev mindre. Förlusten hade inte känts lika stor så länge Luce Therin fanns hos honom, inte lika överväldigande. Ovanför dem hade solens gyllene klot hunnit mer än halvvägs ner till horisonten. En vindpust rörde upp dammet under hans stövlar utan att lämna någon svalka efter sig. Portöppningen hade öppnats i ett avröjt område, avgränsat med rep som var uppspända mellan fyra träpålar. I varje hörn stod ett par vakter i korta rockar och vida byxor nedstoppade i stövelskaften. Vid deras sidor hängde svärd med aningen vågig ägg. Några hade täta skägg eller tjocka mustascher som hängde ner till hakan och alla hade kraftiga näsor och mörka, lätt snedställda ögon. Så snart Rand visade sig satte en av dem iväg i språngmarsch. Vad gör vi här, sa Dashiva och såg sig omkring med tveksam uppsyn. Runt om bredde hundratals toppiga tält ut sig, grå och dammigt vita, och mellan tälten fanns tjuderlinor med redan sadlade hästar. Inte många mil därifrån låg Caimlin, dolt bakom träden, och svarta tornet var inte mycket längre bort. Men Masrim Tame skulle inte få kännedom om detta om han inte hade spioner här. En av Fedwin Mars uppgifter hade varit att höra, eller snarare känna, om någon försökte spionera. Ett mumlande sål spred sig som ringar på vattnet från det inhägnade området, och män med järva näsor och vågiga svärd som suttit på huk i lägret reste sig upp och vände sig om för att förväntansfullt titta på Rand. Här och där såg man också kvinnor ställa sig upp. Sardinska kvinnor red ofta i strid tillsammans med sina män, åtminstone bland ädlingar och officerare. Något sånt skulle det emellertid inte bli tal om idag. Rand böjde sig ner och klev ut under repet. Han gick raka vägen till ett tält som inte skilde sig från de andra, bortsett från att ett baner hängde på en stav utanför. Flaggan visade tre enkla röda blommor mot ett blått fält. Kungspenningen dog inte ens under de saldenska vintrarna, och efter en skogsbrand var dess röda blommor alltid bland de första som kom tillbaka. En blomma som ingenting förmådde döda, huset Bashirs vapenmärke. Inne i tältet möttes han av en Bashir som redan hade både stövlar och sporrar på sig och svärdet spänt vid höften. Olycksbådande nog var Deira också där, klädd i en ridklänning i samma grå nyans som makens rock, och även om hon inte bar något svärd så skulle den långa dolken som hängde vid hennes bälte av sammanlänkade silverrundlar räcka lång väg. Läderhandskarna som var instoppade innanför bältet skvallrade om att ägarinnan ämnade ge sig ut på en hård ritt. Jag väntade mig inte det här ännu på flera dagar, sa Bashir, i det han reste sig upp från sin hopfällbara fältstol. Jag hoppades på veckor, sanningen att säga. Jag hade hoppats kunna ha de flesta av Thames avlagda mannar beväpnade på det sätt som jag och unge Mert planerade. Jag har samlat varenda armborstmakare jag kunnat hitta i en stor verkstad och de har börjat göra ifrån sig som en sugga gör kultingar. Men som det är nu är det inte mer än 15 000 som har armborst och vet vad de ska göra med dem. Med en frågande blick tog han upp en silverkanna som stod på kartorna vilka låg utbredda på hans fällbord. Har vi tid med en bägare? Ingen bål, sa Rand otåligt. Bashir hade talat om de män Tame hade hittat som inte kunde lära sig att leda kraften. Men Rand hade knappt hört på. Om Bashir ansåg att han hade lärt upp dem tillräckligt väl så var det fullt nog. Där Shiva och ytterligare 3 ashamaner väntar utanför. Och så snart Mor också är här kommer vi att vara redo. Han sneglade på Deira Nigaline till Bashir som tornade upp sig över sin småväxte make med sin höknäbb till näsa och ögon som fick en höks att verka milda. Ingen bål först, Bashir. Och inga hustrur. Inte idag. Deira öppnade munnen. En plötslig glöd hade vaknat i hennes ögon. Inga hustrur, sa Bashir och gned sig över sin täta gråsprängda mustasch. Jag ska skicka orden vidare. Han vände sig mot Deira och räckte fram handen. Hustru, sa han milt. Rand beredde sig på ett utbrott. Deiras läppar blev tunnare. Hon glodde ner på sin make med ilsken blick, likt en hök redo att slå ner på en mus. Inte för att Bashir påminde det minsta om en mus förstås, utan snarare en betydligt mindre hök. Hon tog ett djupt andetag. Deira kunde få ett djupt andetag att framstå som någonting som borde få marken att skälva. Sen hakade hon loss dolken från bältet och la den i sin makes hand. Vi talar om det här senare, Davram, sa hon. Ingående. Rand bestämde sig för att han måste fråga Bashir hur han lyckades med det där någon gång när det fanns tid. Om det någonsin skulle finnas det. Ingående, instämde Bashir och flinade bakom mustaschen medan han stack dolken innanför sitt eget bälte. Mannen var kanske helt enkelt självmordsbenägen. Utanför hade repen tagits ner och Rand stod och väntade med Dashiva och de andra ashamanerna medan det saldenska lätta kavalleriet på 9000 man ställde upp bakom Bashir i en lång kolonn, 3 i bredd. Någonstans bakom dem samlades 15 000 man till fots, de som kallade sig för draklegionen. Rand hade skymtat dem. Allihop iförda blå rockar som knäpptes i sidan så att en drake i rött och guld som prydde bröstet inte skulle behöva delas. De flesta hade stålbågade armborst och några bar istället stora otympliga sköldar, men inte en enda var beväpnad med pik. Vad det nu än var för underliga idéer Mert och Bashir hade kokat ihop hoppades Rand att de inte skulle leda legionen i döden. Mor grinade ivrigt medan han väntade på vippen att börja hoppa upp och ner. Kanske var han bara glad att ha fått på sig sin svarta rock med silversvärdet på kragen igen. Men Adley och Narishma flinade lika brett dem och Flynn var inte långt därifrån. Nu visste de vart de skulle och vad som skulle göras där. Där Shiva stirrade bistert ut i luften som vanligt och rörde ljudlöst på läpparna, som vanligt. Lika tysta och lika bistra var de saldenska kvinnorna som samlats bakom Deira och betraktade skådespelet från sidan. De var som ursinniga örnar och falkar med rufsiga fjäderskrudar. Rand lät dem blänga och grimasera bäst de ville. Om han kunde möta Nandera och de andra spjutjungfrorna efter det här kunde de saldenska männen klara av hur många ingående samtal som helst. Idag skulle inga kvinnor dö för hans skull om ljuset var honom nådigt. Så många män kunde inte ställa upp i en handvändning ens när de hade legat i beredskap. Men det dröjde anmärkningsvärt kort tid innan Bashir satte svärdet i luften och ropade "Ers nåd, draken!" Ett svarsrop drog genom kolonnen bakom honom. "Först, draken!" Rand grep ur källan och gjorde en portöppning mellan stolparna, 2x2 fannar. Samtidigt som han knöt åt väven sprang han in, uppfylld av Saidin och med ashamanerna i hälarna. De kom ut på ett stort öppet torg omgivet av mäktiga vita kolonner, var och en krönt av en olivkrans i marmor. I torgets båda ändar stod två nästan identiska palats med violetta tak, kolonnkantade gångar, höga balkonger och smäckra spiror. Det var kungliga palatset och den något mindre stora rådshallen, och detta var Tammuz-torget i hjärtat av Ilien. En mager man i blå rock och skägg som inte täckte överläppen stod gapande och såg på när Rand och de svartklädda ashamanerna kom uthoppande ur sitt hål i luften. Och en tjock kvinna vars gröna klänning var så kort att man såg hennes gröna skor och strumpor tryckte händerna mot ansiktet och stod som fastvuxen framför dem medan hennes svarta ögon var på väg ut ur sina hålor. Alla människor inom synhåll stannade och stirrade. Månglare med sina brickor, oxförare som stoppade sina dragdjur, män, kvinnor och barn som bara gapade. Rand lyfte armarna och ledde kraften. Jag är draken återfödd. Orden dånade över torget, förstärkta av luft och eld, och ur hans händer sköt två eldsflammor 100 fot upp i luften. Bakom honom fyllde ashamanerna himlen med eldklot som for åt alla håll. Alla utom Dashiva som vävde ett nät av sprakande blixtar över torget. Mer än så behövdes inte. I en skrikande massa flydde människorna åt alla håll bort från Tammuz-torget. De flydde precis i tid. Rand och ashamanerna sprang undan från portöppningen och Davran Bashir ledde sina vilt vrålande saldenier in i Ilien. En stridflod av ryttare som strömmade ut med svärden i högsta hugg. Rakt fram ledde Bashir kolonnens mittrad, precis som de hade planerat för vad som kändes som så länge sedan, medan de båda andra raderna vik av åt vardera sidan. De forsade ut från portöppningen, delade upp sig i mindre grupper, galopperade ut på gatorna som omgav torget. Rand väntade inte för att se de sista ryttarna rida ut. Innan mer än en tredjedel av dem hade hunnit genom vävde han genast en ny mindre öppning. Man behövde inte vara förtrogen med en plats för att kunna färdas om det bara rörde sig om en mycket kort sträcka. Runt omkring sig kände han hur Dashiva och de andra vävde sina portöppningar, men han var redan på väg genom sin egen och lät den slutas bakom honom längst upp i ett av kungliga palatsets smäckra torn. Han undrade förstrött om Martin Stefanos den Balgar, Iliens kung, befann sig någonstans under honom i denna stund. Tornkrönet var inte mer än 5 steg tvärs över och omgärdades av en mur i röd sten som inte riktigt nådde honom till bröstet. Spiran var 25 fannar hög, den högsta i hela staden. Härifrån kunde han se över hustaken där eftermiddagssolen glittrade i tegelplattorna, glaserade i rött, grönt och alla tänkbara färger. Han såg ända bort till de långa vägbroar av jord som skar genom de vidsträckta vassmarkerna som omgav staden och dess hamn. En skarp saltdoft genomsyrade luften. Ilien behövde inga murar, inte med kärret som hindrade alla angripare. Alla angripare som inte kunde göra hål i luften. Fast mot det skulle murar inte heller ha varit till någon hjälp. Det var en vacker stad som till största delen var byggd i ljussten. De många kanalerna, lika många som det fanns gator, såg från den här höjden ut som ett blågrönt flätverk. Men han stannade inte upp för att beundra utsikten. Lågt över taken till krogar, verkstäder och tornförsedda palats ledde han flöden av luft och vatten, eld, jord och ande, medan han vred sig runt i en cirkel. Han försökte inte väva samman flödena utan lät dem bara svepa ut över staden och vidare gott och väl en mil ut över kärret. Från fem andra torn svepte flöden fram lågt över staden och överallt där de möttes blixtrade och gnistrade det och slog upp moln av rök i olika färger. Det var en uppvisning som skulle ha fyllt vilken illuminatör som helst med avund. Ett bättre sätt att skrämma in folk under sängarna och ur vägen för Bashirs soldater kunde han inte tänka sig. Men det var ändå inte syftet. Han hade för länge sedan slutit sig till att Shamel måste ha vävt skyddsformler genom staden som skulle slå larm så snart någon brukade Shaidin. Skyddsformler som vrängt så att ingen annan än Shamel skulle kunna se dem och som skulle avslöja exakt var den som ledde kraften befann sig så att Shamel omedelbart kunde förgöra honom. Med lite tur utlöstes alla dessa larm nu. Luce Tharwin hade varit säker på att Shamel skulle känna det var han än befann sig, även om det var långt bort. Det var därför skyddsformlerna måste oskadliggöras nu. Det var av ett slag som måste vävas på nytt för att återställas om de väl utlösts. Shamel skulle komma. Aldrig i hela sitt liv hade han gett upp någonting som han ansåg vara hans, hur osäker grund hans anspråk än vilade på. Inte utan kamp. Allt detta enligt Luce Tharwin. Om han nu var verklig. Det måste han vara. Minnena var allt för detaljerade för att motsatsen skulle vara möjlig. Men kunde inte en galning också bygga upp detaljerade fantasier? Luce Tharwin, ropade han ljudlöst. Det enda svar han fick var vinden som blåste över Ilien. Nedanför honom bredde Tammuz-torget ut sig, tyst och öde. Tomt bortsett från några övergivna kärror. Från sidan var portöppningen osynlig, bortsett från flödena som skapat den. Rand sträckte sig ner mot dessa flöden, löste upp knuten så att portöppningen försvann och släppte motvilligt Shaidin. Alla flödena försvann ur skyn. Kanske var det någon av shamanerna som fortfarande höll kvar urkällan. Men han hade sagt till dem att inte göra det. Han hade sagt att så fort han kände en man leda kraften i Ilien efter att han själv slutat skulle han döda denne man utan förvarning. Han ville inte att det sedan skulle visa sig att det varit en av dem. Han väntade, lutad mot muren och önskade att han kunnat sitta ner. Det värkte i benen och brände i sidan hur han än stod. Men han kanske behövde kunna både se och känna väven när den kom. Helt tyst var inte staden. Från flera håll hörde han avlägsna rop och en svag klang av metall. Trots att han hade förflyttat så många män till gränsen hade Shamel inte lämnat staden helt utan försvar. Rand vred sig runt och försökte spana åt alla håll. Han trodde att Shamel skulle komma till kungliga palatset eller det på andra sidan torget, men säker kunde han inte vara. Längs en gata såg han hur en chaldensk styrka drabbade samman med lika många beridna män i skinande bröstharnesk. Men sedan verkade det som om ännu en grupp chaldener kom galopperande från en tvärgata och striden försvann bakom byggnaderna. Åt ett annat håll fick han syn på en trupp ur draklegionen som marscherade över en av de låga kanalbroarna. En officer med en hög röd plym i hjälmen gick i täten för ett 20-tal män som bar breda sköldar som nådde dem upp till axlarna, följda av kanske 200 män med kraftiga armborst. Hur skulle de strida? Rop och klingande stål mot stål i fjärran, svaga skrik från män som dog. Solen gled neråt och skuggorna bredde ut sig i staden. Det blev skymning med solen som en blodröd kupol i väster. Stjärnorna började tändas. Hade han haft fel? Skulle Shamel bara dra vidare, söka upp ett annat land att lägga under sig? Hade det han lyssnat på bara varit hans eget vansinne? En man ledde kraften. Rand stelnade till ett ögonblick, stirrade bort mot stora rådshallen. Det hade varit tillräckligt mycket shide inför en portöppning. Hade det varit mycket mindre skulle han kanske inte ha känt över torgets längd. Det måste vara Samuel. På ett ögonblick hade han gripit urkällan, vävt en portöppning och störtat in genom den, redo att slunga blixtar ur händerna. Det var ett stort rum, upplyst av stora förgyllda golvlampor med speglar bakom lågorna och andra lampor som hängde i kedjor i taket. De snövita marmorväggarna var skulpterade i friser som föreställde fältslag och scener med fartyg som trängdes i Iliens vasskantade hamn. I bortre änden stod 9 tunga karmstolar på en hög vit estrad med trappsteg som gick ner till salens golv. De var förgyllda och prydda med rikliga sniderier, likt troner. Ryggstödet på den mittersta stolen var högre än alla de andras.